Jag vill bara säga att om ni gillar den här podden så tror jag att ni också skulle gilla vår bok Lyckligt skild, där jag och Magnus ger våra tankar och råd utifrån våra respektive separationer. Lyckligt skild och våra andra böcker, för vi skriver ju romaner och deckare också, hittar ni där böcker finns.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at UH1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna, kära hey. Lyssnare, till avsnitt 144 av Skilsmässopodden, som är en podd om relationer och separationer.
Bättre relationer och separationer.
Ja, men det måste vara bättre separationer också.
ja, bättre. Uh-huh. Allting blir bättre med Skilsmässopodden.
Mm.
Ja. Du, vad ska den handla om idag? Podden, alltså.
Vi ska prata om det här att behöva varann, om det är en bra grund för kärlek.
Mm.
Sen har vi en nyskild kvinna som undrar hur mycket smek och mys barnen tål att se när hon träffar sin nya.
Mm.
Hur viktigt är pengar i ett förhållande? Och sen så ska vi prata om det här att curla barnen. Och så var ju du och jag på en träff med familjerådgivare. Vi har snott med oss några riktiga godbitar därifrån. Mm. Får jag börja läsa högt för dig?
Ja, absolut.
Jag tror att jag har klippt ur det här. Jag tror att att det är Folkhälsoinstitutet som har gjort en undersökning angående sex. Jag vill bara läsa
den här nya.
Ja, den nya.
Ja.
Trots att majoriteten upplever att man kan kommunicera om sex, så har nästan dubbelt så många kvinnor, 63%, som män, 34%, gått med på sex fastän man inte velat. Alltså 63% kvinnor, 34% män har gått med på sex fastän man inte vill. Framförallt av skäl som för partners skull, för relationens skull eller viljan att få barn.
Just det.
Ja, var det någonting ju, i detta som förvånade dig?
Ja, att det är så pass många som 34% män som säger att de har gått med på sex lite mot sin vilja. Det tycker jag låter väldigt mycket faktiskt. Jag förstår inte hur det går till riktigt.
Du menar fysiskt?
Ja, både rent fysiskt också. Hur då liksom? Nej, jag vill inte fast jag gör det ändå. Eller vad är...
Ja, nej, men dels så är det ju jättemånga kvinnor som har gjort det. Då. De allra flesta kvinnor har gjort det. Och det var ju för mig ingen överraskning. Nej. För det är ju min teori här.
Ja,
att det sker mycket husfridssex.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men att 34% av männen, men då har de väl gjort det då också för relationens skull. Eller för att de vill ha barn.
Ja.
Så att man vill ha barn, men man är inte sugen på sex, men man ser till att få det.
Nej, absolut. Det enda är att liksom rent biologiskt, fysiologiskt, om man inte vill ha sex som man, då får man inte erektion.
Nej, eller så får man ändå, liksom. Jo, det finns ju en pjäs som heter, eller en bok som heter Män kan inte våldtas. Och det är ju en myt att män inte kan våldtas, men ni kan ju reagera på stimuli fastän ni inte vill. Det där borde du veta bättre än jag, vilket du sannolikt också gör. Vi kan lämna
ämnet. Men det är klart att det är också så här, det är ju inte bara heterosexuella relationer. Du kan ju faktiskt råka ut för att du har, ja, du kan ju bli våldtagen som man av en annan.
Absolut. Mm.
Och det, ja, men det är oavsett, även om det fungerar, så tycker jag att det låter mycket ändå.
Precis.
Ja.
Det är något, alltså jag egentligen så blir jag mer och mer intresserad av detta med sex, för det är så mycket jag höll på att säga, det är så mycket med sex som är oskönt. Ja. Bara sån här statistik är väldigt oskön. Medan det är någonting som är fel med alltihopa. Ja. Jag ska tänka mycket på sånt här nu.
Får jag fråga, läste du mer av den här undersökningen? För jag såg bara några korta glimtar innan den var publicerad. Kan du berätta? Jag fick för mig att jag blev lite förvånad över att så pass många ändå var nöjda med sitt sexliv. Jag kommer inte ihåg vad siffran, men det var så, jaha, det ser ändå ganska
väldigt
bra ut.
Väldigt många är nöjda. Ja.
Både män och kvinnor.
Ja.
Även om männen var mer nöjda än kvinnorna.
Jag kommer faktiskt inte ihåg, men många är nöjda.
Ja, vet du vad, vi får ta reda på mer ur denna utredning. Framförallt som du är så intresserad av det också.
Precis.
Ja. En sak som jag har tänkt på, som jag tänkte jag skulle fråga dig om och kanske få ett svar.
Ja.
Så här, i boken Lyckligt skild som vi skrev, så berättade jag ju om liksom misstag jag gjorde. Jag for ut mot barnen och det var jobbigt, jag skällde och så här. Och så tycker jag då, säger jag att man måste kunna förlåta sig själv för det. Jag tyckte att jag var bra på det och slog mig för bröstet och tyckte det var bra så. Men så tänker jag så här, ja, det är väl bra att man kan förlåta sig, men var går gränsen när det inte är okej längre? För det kan man ju inte hålla på och säga så här, men jag förlåter mig själv för alltihopa. Det är ju liksom, det är inte bra att göra det för långt heller. Man måste ju, förstår du?
Ja, jag förstår hur du menar. Nej, jag tänker att detta att förlåta sig själv, ja, det är ju bra för att man kan gå vidare, men det viktigaste är ju att man faktiskt ändrar beteende.
Ja.
För annars duger det ju inte.
Nej.
Det blir en väldigt egoistisk liten cirkel att jag är dum, sen förlåter jag mig själv, men jag fortsätter vara dum, men jag förlåter mig själv. Ja. Så jag tänker att den här förlåtelsen av sig själv, den måste ju också leda till att man har en djup insikt om att man har gjort fel och förändrar sitt beteende. Mm. Å andra sidan så tänker jag, människor som verkligen kanske har levt i riktigt dåliga, eller haft en, låt säga så här enkelt, jättedålig barndom, man är dåligt rustad att liksom hantera vissa situationer, man failar och gör fel hela tiden, man förstår det efteråt. Ja, jag vet inte om de heller tjänar på att inte förlåta sig själva, såklart. Det viktigaste är att de ber om ursäkt till dem de har gjort illa.
Ja, absolut. Jo, det tänkte jag också på. Så här, det, om man, i såna här, det är tydliga exemplet då, att jag kunde inte hålla mig och blev förbannad på barnen och skällde på dem. Liksom. Mm. Egentligen,
jag har så svårt att se det för framför mig. Gjorde du det?
Ja, det gjorde jag. Absolut. Och det var för att jag blev frustrerad. Många gånger handlade det om att jag inte riktigt behärskade situationen. Att det liksom, jag kunde inte hantera om det var gnäll eller och det kanske hängde samman med att jag var stressad efter separationen och ensam och ville vara duktig pappa och så vidare. Mm. Skitsamma. Men då vet jag också att jag sansade mig och liksom bad barnen om ursäkt och förklarade, så här är det. Jag blir arg och jag känner mig stressad, eller jag kommer inte ihåg vad jag använder för ord, men att jag ville förklara för dem att inte bara förlåt utan säga så här är det, så här kände jag, men det är bra nu, att man säger så här, jag gjorde ett fel men det är bra nu, så att de kan känna okej, sånt där händer, men det blir bra sen i alla fall. Så jag vet inte om det också är en grej att man, jag tänkte också på det du säger, så här, det är klart att man, det går inte bara att be en förlåt, så du måste dra en slutsats av, du måste lära dig någonting av, du måste faktiskt sluta upp med det dåliga beteendet, för annars är det inte värt någonting, men också att man tar hand om det man har gjort varje gång. Det kan jag tycka.
Jag tror också det, och att det ligger mycket i att man ber barnen om ursäkt, man förklarar att det inte var deras fel, utan att, så att de inte normaliserar någonting som faktiskt inte de ska behöva normalisera, utan de fattar att nu gjorde pappa fel, och vad bra det, liksom, han sa det, för det är ju vad de innerst inne känner. Men ibland så kan man ju, det blir ett slags att göra våld på deras intuition om de inte får det erkännandet. Då får ju de börja undra om det var de som har gjort något fel. Och ja, man får verkligen skademinimera när man har gjort sånt där.
Ja.
Men för att fråga, du pratade om detta att du bråkade med barnen och sådär. Men hade du aldrig gjort det innan separationen? För jag tänker att väldigt många bråkar med sina barn.
Jo, kan det, vara absolut. På dem, visst, det är klart att det är visst, absolut.
Men du menar att du gjorde det för att du var orättvis? Egentligen.
Ja, nej, men jag tycker också att det blev på något sätt viktigare, för de hade ingen annan, de kunde inte springa till mamma och gråta, för det var bara jag och dem, så det var viktigt att, och jag kände mig liksom, jag förstod att det där var inte bra, det var taskigt mot dem, det var oförtjänt många gånger också.
Ja, just det. Du rätt i, just där och då så har de ju bara en, och då blir det ännu mer viktigt att man inte har bränt någon bro där. Men en annan sak som jag tycker är svårt med det där, det är till exempel om man lever i en relation eller separerad och ens ex-partner eller ens partner är dum mot barnen, men inte ber om ursäkt. Ska jag då som mamma, ska jag upprätta dem genom att säga att pappa gjorde fel? Då blir det som att jag baktalar honom och jag lite grann försämrar barnens relation med pappan, så att säga. Det här blir en knipa.
Ja.
Om låt säga att jag är skild. Pappan är dum mot barnen, ber inte om ursäkt. Barnen är ledsna. Ska jag då säga mitt hjärtas mening? Ja, han är jätteorättvis när han gör så där. Och på något vis då lite grann vända dem emot honom, så att säga.
Mm.
Jag vill ju att de ska ha en god relation med pappan. Det här är jättesvårt, tror jag. Ja, och det här är många som är i.
Ja, och jag kan tycka, det låter ju så lätt att säga att det, då ska man ju prata med varandra och säga, så jag vet att barnen är jätteledsna för det du gjorde. Jag tror att du måste be om ursäkt.
Ja, men låt säga att man är beyond detta, absolut, att det inte funkar.
Men då finns det ju en annan väg än att säga, jag vet pappa är dum i huvudet. Att man kan säga så här, ja, men det kan ju bero på att pappa kanske var stressad eller så här och han kanske inte menade fullt ut så allvarligt. Att man ändå ger då någon slags resonemang kring det där och säger att det, ja, man behöver inte säga att det är rätt, utan mer ge en förklaring till att, ja, vad som har hänt.
Ja. Men jag absolut tycker att det där blir lättare när barnen är äldre.
Ja, ja.
För då kan de få en egen syn på det. Men när de är små så är de ju beroende av båda föräldrarnas liksom. Jag vet inte, det är någonting som blir jättesvårt, och det är också svårt för dem att prata illa om att man har pratat illa om och så vidare.
Det får man inte göra.
Jag vet jättemånga som har varit i en sån sits där man liksom bara, vad fan ska jag säga, vad fan ska jag göra? För man är lite bakbunden.
Mm. Ja, därför att man får inte förtala sitt ex.
Nej, eller liksom precis.
Klanka ner på honom och henne inför barnen.
Nej, för att man ska ju gynna den relationen. Men det ligger ju någonting i det du säger, att ja, jag tycker också att det där var dumt. Man kan ju köra lite så liksom.
Ja, utan
blev du
ledsen såga
när det händer det där? Precis, så kanske ungen vågar säga, ja, jag tycker också att det lät lite dumt. Så man kommer inte så mycket längre kanske.
Nej, det är svårt.
Det där är jättesvårt. Mm. Vi hade ju så roligt förra veckan. Då var vi i Tällberg på familjerådgivarnas
årsstämma.
Ja, inte en stämma, utan de hade konferensdagar. Jag kommer ihåg, de hade utvecklingsdagar. Och då fick ju vi både säga vårt, vilket var härligt, att få ta bladet från munnen. Vi gillar ju familjerådgivning och tycker att alla ska gå i det. Men sen så hade vi en diskussion också, och då tycker jag att det var några spännande saker som kom fram.
Ja.
Som är värda att tänka kring.
Jag håller med. Säg du vad du kom på. Vad
ja,
du tänkte
jag har
på
några saker. Ja. Och så får du säga. Nej, men det var en sak som var intressant som en familjerådgivare tog upp. När ett par kommer dit, kanske en ganska traditionell konflikt. Hon är lite missnöjd, han är missnöjd, ingen känner sig sedd och härlig. Liksom. Och sen så landar det här i att man inte heller har sex liksom, på det viset. Och då är det ofta så att för den ena parten så var detta att ha sex lösningen. När man hade sex så var det som att problemen var borta. Mm. Nu har vi löst det här, för vi har nått, vi har sex. Det är ett tecken på att det är bra. Det här är lösningen. Medan den andra inte vill ha sex förrän grundproblemen är lösta.
Exakt, precis.
Det tyckte jag var så intressant, och det tror jag verkligen på.
Ja.
Hon kanske oftast, nu säger jag hon, det kan vara annat men också, men hon kanske är missnöjd med arbetsfördelningen hemma eller med att hon inte får någon uppmärksamhet eller ömhet. Då vill hon inte ha sex. Mm. Han tycker att om de bara får till sex så är ju allting löst. Liksom. Mm.
Ja, men
det tycker jag var intressant.
Jag tycker också att det är intressant. Och ibland så kan jag undra över om inte båda två kan vara rätt på något sätt. Mm. Ja, jag vet inte. Det blir lite av ett moment 22 det där då. För att man tycker att han är frustrerad då över att det blir inget sex och kanske förvärrar det där mönstret att inte vara uppmärksam eller inte hjälpa till utan blir irriterad istället. Och så blir det ännu mindre sex och då blir han ännu mer irriterad. Och hon känner att hon får mindre och mindre och liksom vill inte. Jag fattar verkligen det. Och då kan man också tänka sig att det är klart att det bästa är om man kan lösa den där grundkonflikten.
Ja.
Men låt oss säga att de hade sex och han blev lite glad och började liksom vara mer uppskattande och hjälpa till hemma. Nej. Förstår du? Det är liksom så här,
jag förstår det, fast jag tror inte att det funkar så. Också. Då skulle det liksom inte ha uppstått ett problem.
Nej.
Ja, jag tycker det är värt att tänka
ja,
på.
Absolut.
Säg du om du har hört någon.
Jag tyckte en sak som var intressant som någon sa, som det kanske är fullständigt självklart, men det har liksom aldrig... Jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Det var det här vi pratade om, just mäns och kvinnors vilja till sex. Så var det någon som sa att ja, det är ju många män som kommer till dem som inte, som upplever sig, alltså de vill inte eller kan inte ha sex. Ja, och då känner de sig fruktansvärt misslyckade, att det blir som en, ja, då är de inte riktigt män om de är sådana som inte vill ha sex i ett förhållande.
Nej, det är ännu, att, det är ett ja, ännu större tabu ja, att vara en man med lite sexlust. Ja. Ja. Mm.
Och just att man, det är kanske ännu svårare att prata om än vad det är för kvinnor. För precis, att det är så himla, liksom, du är så kass om du inte vill det.
För en man ska vara viril och ja, typ alltid ja, redo att ha lust med sex, ja.
Ja, men det är som vi sitter och säger här också, att så här, det låter ju konstigt att det är män som har sex mot sin vilja. Det kanske inte alls är konstigt.
Nej, precis. Och där kan man ju tänka sig att just att en man tiger om det för att det är lite genant och lite pinsamt och därför får man inte veta.
Jag tycker... ja, det tyckte jag var, det gav mig en liten tankeställare att ja, det är klart att det måste finnas, att det är så också.
Ja, alltså kan inte ni män som känner så skriva till oss och berätta om hur ni tänker där eller vad det är som händer, om ni kan prata om det ja, eller inte kan vågar, prata om det.
Och man får absolut vara anonym. Det
ja,
kan
ja,
säga
absolut. Ja. En annan sak som de också tog upp eller som verkar vara vanligt, det är att par som kommer dit tänker sig att familjerådgivaren, par kommer dit i en konflikt, att familjerådgivaren ska säga vem har rätt och vem har fel.
Ja, ja.
Och så är det ju inte. Och det kanske också är väldigt bra att veta för dem som inte riktigt vågar gå dit. Det är inte det som kommer att hända. Att nej, någon ska säga vem som har rätt och vem som har fel. Liksom. Utan man ska prata om hur man ser ja, på det hela och se om man kan ta sig vidare.
Men jag tänker också så här, det är ju ganska självklart att man går dit för att man vill få i... Alltså så här, ja, nu ska jag minsann ta med mig Jan-Åke, min man här. Vi har så dåligt förhållande. Ska vi gå till en familjerådgivare? Då kommer de att hjälpa mig att övertyga honom. Och han kanske känner samma sak. Jag bara tänker att det borde vara... Jag förstår att de möter det först, men det är på något sätt så här, ja, det är självklart. Det är alltid öppningsrepliken. Det är som att säga god dag nästan.
Ja.
Så här, det måste komma.
Och han sen är så måste, där.
Ja. Mm. Och sen så måste man få dem, liksom, det är det som är själva uppgiften för en familjerådgivare, att få dem att sluta och tänka på det sättet, ja, att det är rätt och fel, eller att båda kan ha fel och båda kan ha rätt.
Precis, för där finns ju en låsning som man, ja, bara, man bara måste ju förbi den.
Ja. Ja.
Rätt och fel. Ja. Och kanske istället bara börja förstå varandra. Varför tycker du så då?
Ja.
Och då kanske någonting händer.
Ja. Det är som ett krig som liksom... Ja, det går inte att lösa genom att fortsätta att slåss. För det finns ingen lösning.
Nej.
Ja.
Nej, men en sak som jag tänker är det största problemet med familjerådgivning, tänker jag egentligen, det är att väldigt många låter bli att gå dit.
Ja.
Av olika orsaker. Jag tycker verkligen att även om man liksom... Även om det finns bättre och sämre familjerådgivare såklart också. Men jag tror att man kan i alla fall komma en bit med de konflikter man har. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra folk att ja, gå dit.
Ja, absolut. Och jag kan också tycka att det är även de små sakerna. Även om man inte känner att nu är det dags att skiljas. Utan man bara känner att det här förhållandet är inte så bra.
Nej, precis. Liksom.
Det är något fel här. Vi behöver någon som tittar på det utifrån. Mm. Så kan det vara värt faktiskt att söka upp familjerådgivare eller ja, parterapeuter. För att man, innan det går för långt, innan kriget har brutit ut helt och hållet.
Ja, eller faktiskt, innan man tappar lusten för varandra helt och hållet. Eller ja, innan de här liksom, innan man stänger ner mer och mer, fler och fler lampor ja, i sin kärlek. Liksom, för att man är lite sur eller någonting, att, ja, att det blir förbehåll. Att man så att säga städar upp det.
Precis.
Ja, du ska ta ett lyssnarbrev.
Ja, absolut.
Ja. Hej M&M, tack för er podd. Ni har hjälpt mig mycket i beslutet kring att lämna min man. Så berättar hon att hon lever nu ett bra varannan vecka liv i egen lägenhet med två barn. Hon är nöjd med det och så säger hon, men nu har jag ett nytt bekymmer som jag önskar tankar kring. Jag har givetvis träffat en ny. Jag har lyssnat noga på er podd om att presentera en ny partner för barnen. Mitt problem ligger dock i flera olika lager. Ett, och nu tänker jag att det, för det här är tre olika frågor. Jag tänker okay, att vi tar en i taget.
Ja.
Ett. Delvis är mitt bekymmer att detta är en kvinna.
Mm.
Hur tar jag upp det här eventuellt? Hur tar jag upp detta eventuellt på ett bra sätt med barnen? De har aldrig sett mig med en kvinna på det sättet förut.
Ja.
Vi stannar där. Det kommer fler ja, frågor, men okej, okay, hon Hon har lämnat sin man, nu har hon blivit ihop med en kvinna. Hur tar hon upp det med barnen?
Mm. Ja, alltså... Ja... Jag tycker det är svårt att svara på, men egentligen så ska det ju inte vara något konstigare än att just... Nej, men nu är jag kär i en annan och det är en hon.
Ja, jag tänker också så. Det finns inte så många krusiduller att göra. Nej. Kring det här. Men man får ju vara kanske beredd på att barnen... precis, man får egentligen säga så att ni vet, liksom, man berättar att man har träffat en ny, ja. och sen så att det är då en kvinna. Då får man ju vara beredd på att det kommer reaktioner.
Mm.
Och där ska man kanske inte, tänker jag... stoppa de reaktionerna om de nu skulle vara negativa kring att det är just en kvinna, utan låt ungarna få ur sig precis allting, så får du liksom koll på läget, vad de står och känner här.
Ja.
Sen får väl det, sen kan man ju prata mycket om det och liksom jämka det framöver, men jag tror att det blir sämre om man stoppar barnens reaktioner och säger ja, men det är väl inget fel med det och så vidare. Mm. De lever i den värld de lever precis. I, men jag tror att det kommer att gå bra med tiden.
Ja, det tror jag också. Jag tänker också så här, det är ju beroende lite grann på vilken värld man lever i.
Vilken omgivning
man har. För att jag kan ju känna att, ja, till mina barn till exempel, och de barnen man har haft runt omkring sig, de har varit väldigt öppna. Skolan har varit väldigt öppen om att det faktiskt inte... Det är inget konstigt att män är tillsammans med män och kvinnor med kvinnor. Och därför så tror jag kanske att det inte, just den delen av den här nyheten kanske inte är så chockerande eller så konstig. Utan det är ju mer det att mamma har träffat en ny som faktiskt kan vara jobbigt.
Ja, det beror på på vilken typ av kultur man lever
absolut, i. Absolut, precis. Om det finns mycket fördomar eller inte.
Ja, just det. Ja. Här kommer nästa del i frågan. Mm. Då säger hon så här. Sen finns det ett lager till i min fråga, och det är att hon och jag är väldigt fysiska med varandra. Det är mycket pussar, kramar, smek, något som jag och exet aldrig hade ihop. Och då menar jag verkligen i princip aldrig, då han inte riktigt klarade av det. Barnen har alltså nästan aldrig sett oss, och då menar hon, henne och exmannen, göra allt det fysiska som hon och jag gör. Hur ska jag tackla detta när hon eventuellt blir en del av mitt och barnens liv? Jag tänker att de kommer att tycka att det är konstigt, annorlunda, obekvämt.
Mm. Det tycker jag var en bra fråga. För att jag tänker lite grann så här, det är ju, man vill ju visa sina barn att det går att vara fysisk och att kramar och pussar är någonting som man visar kärlek med. Men det får ju aldrig stänga barnen utanför. De får ju inte känna sig liksom obekväma i det eller känna sig utanför det där, att de inte hör till det. Det tror jag ska vara grunden, och jättesvårt att säga, men jag skulle ju kunna tänka mig att det kan vara en bra metod att gå lite försiktigt fram med det. Att inte omedelbart, titta här vad härliga vi är som kramas och pussas hela tiden.
Nej, precis. Och det är mycket pussar, kramar och smek, säger hon. Här tänker jag så här. Måste man verkligen göra det inför barnen? Jag tycker, liksom, framförallt i början så här, jag tror att det kan bli too much. Och då menar inte jag för att det är två kvinnor. Utan när någon har träffat en ny, det är någonting lite oskönt med att se sina föräldrar lite kollriga så där. Det är någonting som blir frånvänt barnen som jag inte tror att de känner sig helt bekväma med.
Nej.
Och det andas kanske sex, och det tycker jag heller inte att barnen ska behöva in i sådana känslor. Så jag skulle ge samma råd till alla som träffar en ny partner, oavsett man, kvinna, vad som helst. Nej, trigga inte den i onödan. Låt bli det när barnen är med. Mm.
Ja, jag tror åtminstone att man... Jag förstår att man, när man är nykär, gärna vill ta i varandra och vara fysisk. Men det är ju någonting som är just för det här paret. Ja. Där hamnar barnen utanför. Det är jätteviktigt att de inte gör det. Sen tror jag inte liksom generellt att det är fel att pussas och kramas inför barnen. Men man måste känna att de kan liksom vara en del av det. De är inte utanför det i alla fall. Utan det här är kärleksbetygelse, och det är okej att man visar att man ger.
Ja, och jag tänker, nu testar jag en tanke. Mm. Men bör inte gränsen gå... Liksom, sådana ömhetsbevis och smek och sånt här, bör inte gränsen gå för barnen ungefär där det skulle gå inför grannarna eller inför vem som helst på arbetsplatsen?
Jo.
Är det inte någonting som, det blir liksom lite för mycket information på något sätt att vara allt för öppet? Så jag skulle rekommendera att ligga lågt.
Ja.
Ja, och sen så kommer vi fråga tre här. Sen kommer vi till det sista, just att när... När är det okej? Jag är så jävla kär i den här kvinnan, skriver hon. Och hon är så underbar på ett sätt som jag aldrig upplevt tidigare. Jag vet att hon känner samma. Efter snart 10 veckor börjar det bli rätt plågsamt att bara ses varannan vecka. Samtidigt vet jag att allt detta är väldigt nytt för barnen med att leva varannan vecka liv. Och jag kanske borde lugna mig. Men det gör ont i mig att behöva lämna henne för en vecka när jag har barnen. Mm. Ge mig tips, hur ska jag tänka, hur ska jag göra? Mina känslor bara svallar över och av den anledningen är jag rädd att ta fel beslut.
Ja, det är lite som bantning skulle jag säga.
Hur då?
Att det är jobbigt och det gör ont, men ja, det är bra i längden.
Aha.
För alltså, man kan ju inte säga hur lång tid, det är svårt i en tidsangivelse, men 10 veckor låter ganska kort tid ändå för att introducera en ny. Och speciellt om det för barnen är relativt nytt med varannan vecka boende. Då får det göra ont ett tag, tycker jag. Det måste man som vuxen kunna härda ut med. För att och man, vinsten i det är ju att man faktiskt framförallt för sina barns skull kan liksom ge dem inte chocka dem eller liksom tvinga in dem i situationer där de inte riktigt vill vara. Men om man tänker på relationen så tror jag att det är väldigt viktigt för den också att den inte liksom kraschar. Åh, nu ska jag introducera dem för barnen för jag tycker det är så härligt. Och så går det åt helvete och så blir det ingenting. Då är det svårt att hålla ihop relationen också.
Mm.
För jag tror ju att hon kommer att prioritera sina barn i slutändan liksom, om det skulle gå dåligt.
Ja, precis. Nej, jag håller med. Jag tycker också så här. Jag är lite sträng då. Nej. Mm. Vänta med det där nu. Vänta med det liksom. För barnen är inte i behov av det här riktigt. De har levt varannan vecka liv i 10 veckor. Och det är ganska nytt för dem då. Det är bättre att de känner att de kan hitta en stabil grund i det här varannan vecka livet. Innan en ny person kommer in som då gör det ännu svajigare. Vad innebär allt det här nya och så vidare. Så där tycker jag faktiskt att nej, låt tiden gå. Och 10 veckor, det är inte så mycket.
Nej.
Och sen så här, jag förstår verkligen, hon skriver så här, det är ont i mig att behöva lämna henne för en vecka när jag har barnen. Ja, men gör det ändå.
Ja, exakt.
För det kommer ont. Du att vara nöjd med sen att du har gjort, tror jag.
Det är också att just så som hon beskriver, det är fantastiskt och det är skithärligt. Och mycket av det skälet tror jag också att barnen verkligen kan känna sig lite åtsidosatta om det kommer in en ny person som tar den uppmärksamheten de skulle behöva de här
veckorna. Ja, de behöver det ja, extra de mycket
verkligen
just
nu. Det nu. Ja.
Så avstå så blir det guldstjärnor.
Håll i det lite grann. Ja, bara.
Festa loss varannan vecka.
Ja, det finns en stor vinst i slutet av det där.
Ja, lycka till och grattis till kärlek.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Yep. Innan vi fortsätter så vill vi slå ett slag för vår bok Lyckligt skild. Där berättar vi om erfarenheter från våra egna separationer, om problem och de lösningar som hjälpte oss under den här svåra tiden. Boken finns som pocket, ljudbok och e-bok både i bokhandeln och på nätet.
Du Marit,
yep.
Hur viktigt tycker du det är? Hur viktigt tycker du pengar är i ett förhållande? Alltså frågor om pengar och...
Oh. Jag tror att, egentligen så är det så här tror jag, att pengar, jag vet inte om det är det du undrar om, men jag tänker att pengar, om det finns pengar så blir det lite mer oviktigt.
Mm.
För att då blir det, då har man marginaler och man måste inte hålla på så mycket och det måste inte vara millimeterrättvisa, men om det är ont om pengar, då, ja, då kommer det att liksom kanske leda till fler diskussioner, fler lite jobbiga diskussioner om det. Så i grunden så tycker jag att pengar är jätteviktigt, för det har att göra med ens självständighet.
Ja.
Och jag tycker kanske inte att man egentligen ska blanda ihop sina ekonomier så fruktansvärt mycket. Säg hur du tänker.
Nej, men nej, för jag tänker också så här att pengar är ju, har man pengar så har man, är man friare liksom.
Ja.
Man har större valmöjligheter. Och om man i en relation bygger, tycker jag, väldigt mycket på att man är fri, just att man har valmöjligheter, att man inte blir inlåst eller har liksom, ja, känner sig beroende av någon annan. Och där är ju pengarna är ju det där som skapar beroende och sånt, så jag skulle snarare säga att det är superviktigt.
Ja. Superviktigt att vara.
Jo, men hur alltså pengar är viktigt, därför, ja, att det är jätteviktigt hur man fördelar det. Det är, ja, någonstans där, hur tråkigt den låter, så handlar ju väldigt mycket om pengar. Vilka val vi ska göra i vad vi ska bo, vilka val vi ska göra i vad vi ska äta för middag, hur vi ska utvecklas och så vidare. Det är ju jättemycket som ligger i det här, vem har pengarna eller vem har makt över pengarna.
Ja. Men jag tycker att det är precis samma sak som frågan om tid. Det är också en sån där valuta som, det blir problem först när man har för lite av det. Mm. Och det är då, som när småbarn kommer, det är då man får börja tjafsa om vem som ska göra vad. Alltså det uppstår konflikter när det är för lite. Och det är lika med när det är för lite pengar, så uppstår det liksom konflikter kring det. Annars så är det ganska lätt att ha det enkelt och säga att nej, men vi bråkar aldrig om pengar. Mm. Nej, det är för att det räcker till liksom.
Men om jag då får, för det här är bara ett resonemang som jag tänker, för att just för att du säger också så här, därför så är det viktigt med delad ekonomi, eller vad säger du, enskild ekonomi, separerad,
enskild
ekonomi. För att det innebär ju att den som har då mycket pengar, den har mycket större utrymme och frihet än den som inte har pengar i ett förhållande.
Ja.
Men om man då skulle tänka på ett helt annat sätt och säga så här, men pengar måste in i samma kassa och så gör man vad man vill med dem liksom, i gemensamt i ett förhållande. Då har ju båda i förhållandet samma, liksom, då är det balans mellan vad man kan göra och inte göra.
Ja, om det nu är det som är det viktiga här i världen, vad man kan göra och inte göra. Men med det resonemanget så har vi ju sett väldigt många kvinnor som då låter bli. Det här är ju en fälla på sätt och vis också. Eller åtminstone steget innan är en fälla. Nämligen att hon är hemma med barnen år ut, år in. De lägger sina pengar i samma kassa. Det vill säga han tjänar alla pengar. Och hon tror att hon är trygg för att hon delar med honom. Ja, sen tar det slut. Och hon har varit hemma och tagit hand om deras barn. Och hon har inte skaffat sig en utbildning eller ett jobb. Och när det separeras så hamnar hon i skiten.
Men det är olika saker.
Ja, fast bakomliggande det här. Menar jag egentligen att var och en ska kunna försörja sig själv och sina barn. Och jag ser egentligen inte. Det är också det här, numera, förr var ju det där relevant när kvinnor inte fick arbeten eller att det inte var kutym att kvinnor arbetade.
Ja.
Nu tycker inte jag att det här riktigt är relevant. Hon har ju också samma chans kanske att skaffa ett välbetalt arbete som han eller göra karriär. Om hon avstår från att göra karriär för att hon prioriterar att softa. Eller liksom ligga lågt och inte ha ett jobb som suger musten ur henne helt och hållet. Då är ju det hennes val och hon kommer att tjäna lite mindre. Men då är ju det hennes val.
Ja, nej, men
varje val, jag har jobbat mycket, då får jag en lön därefter. Hade jag valt att jobba lite hade jag fått en lön därefter. Liksom. Mm.
Ja, men
sen måste man, för att bara säga, sen måste man såklart justera för när en är hemma och tar hand om barnen. Men det är också en ekonomisk ekvation, punkt slut liksom. Mm.
Men det jag menar är så här, för det är lite grann, en sak är hur man ser över sin framtid, hur jag som individ, oavsett om jag har förhållande, barn eller inte, ser på min framtid. Och det handlar både om vad vill jag göra av mitt liv, vad vill jag arbeta med och hur mycket pengar vill jag ha och ska jag liksom trygga min pension och så vidare. Det är ju en sak och det ansvaret har ju alla människor för sitt eget liv liksom. Men den andra är när du väl är inne i en relation, ska man inte då så här bara baka ihop alltihop och säga det här delar vi på så att vi har samma möjligheter båda två?
Nej, men jag skulle aldrig göra det.
Nej.
Jag skulle aldrig göra det. För om jag väljer att inte jobba så mycket, han kanske vill ha sina pengar till sina grejer.
Ja, jag förstår.
Men det är en smaksak.
Ja, det är en smaksak.
Men för mig är min ekonomi, den hänger så tätt ihop med mig själv. Sen kan man vara generös, man kan låna ut till varandra, man kan ge bort till varandra, man kan ge vad man vill. Men att jag skulle blanda ihop, ja, men då blir det ju så, har du köpt en sån där? Ja. Jag som lät bli att köpa den där parfymen jag ville ha. Det passar mig illa.
Ja, jag
tycker att fler ska tänka, normen är ju det där. För det där anses ju då fint och härligt. Jag tycker fler ska tänka över det.
Mm. Det är inte nödvändigtvis härligt. Det är sagt att det är normen och fint och hit och dit. För det får man väl verkligen göra lite som man vill.
Men då finns det ingen norm, menar du?
Nej, det vet jag inte om det gör det.
Ja, det gör väl de flesta familjer, men det handlar väl inte om
det är fint eller inte. Utan jag bara tycker att man... Det är liksom en annan fråga på något sätt. Att man, och det är också så här, visst, det är ju svårt att om man upplever som någon slags avundsjuka eller irritation över att den ena är slösaktig och den andra är sparsam, det blir ju ett problem. Liksom. Det är klart att då trasslar det till det för en. Men om man ser till just det här jämlikheten och möjligheten till frihet, att det är lättare att liksom vara... göra sina egna val om man har lika mycket båda två.
Om man har lika mycket pengar båda två.
Ja, precis.
Men ska man inte jobba lika mycket för de pengarna båda två?
Nej, det behöver man inte göra.
Dela lika mycket på hur mycket barn.
Den ena kanske är hemma med barn och den andra...
Ja, men då ska man väl... Grejen är att man ska ju dela även på det.
Ja, alltså så här, för att sammanfatta det hela då, för att du ska förstå vad jag menar. Nej, men så här, jag tycker så här. Jag tror egentligen att det är bra att man... Jag tror att man kan ha en delad ekonomi.
När du säger delad, menar du gemensam?
Ensam ekonomi, liksom. Mm. Under förutsättning att man är överens om den fördelningen, att det inte finns någon så här avundsjuka eller irritation över att den ena är slösaktig och sparsam, att man kan hitta ett sätt att komma överens om det, och att man faktiskt gemensamt ser över sina framtidssaker som pension och sånt, så tror jag ändå att det skulle vara bra med en gemensam ekonomi. Så tror jag.
Mm. Och jag skulle nog slå ett slag för att man har sin separata ekonomi. Och sen delar man på barnledigheter till exempel. Eller kompenserar ekonomiskt den andra som har tagit barnledigheten. Men då får man nästan kompensera ända upp till pensionsåldern.
Ja,
så det slår.
Ja. Eller betala in en sån här pension, vad heter det?
Ja, typ så. För det är det här jag menar. Det är ekonomi i grund och botten. Det här är inte kärlek. Det är ekonomi. Men folk tror att... Ja, men folk tänker att nej, men nu har vi det så mysigt, gullar vi
absolut.
Ihop här.
Ja. Visst, oh ja, det ska man verkligen se upp med, för det här är viktiga saker.
Precis.
Ja.
Ibland hör, här kommer en ny sak.
Mm.
Ibland hör man kärleksbetygelser par emellan, där man säger så här, jag behöver verkligen henne. Liksom att man säger till varandra, jag behöver dig.
Ja.
Är det vackert? Kanon eller kalkon är min fråga.
Ja, nej, det skulle jag nog säga en kalkon.
Ja, säg varför.
Alltså det beror ju på också. Det, inte i alla lägen, men det känns lite grann som att behöva någon, då klarar man sig inte själv.
Nej.
Och det känns inte som en bra grund för en relation.
Nej.
Samtidigt kan man också förstå att så, jag behöver dig, du är så viktig i mitt liv. Du betyder så oerhört mycket för mig. Det är ändå någon slags kärlek bakom det. Men jag skulle inte använda den om jag ville ge en kärleksbetygelse.
En fråga här då. Mm. Behöver du mig?
Ja.
Sluta.
Nej, det gör jag inte. Jag skulle inte säga att jag behöver dig.
Vi tar om alltihopa här nu. För nu var det som att du bara ändrade dig nästan. Okej, okay, här kommer en ny fråga. Ja. Behöver du mig?
Nej, jag behöver inte dig.
Nej.
Behöver du mig?
Nej.
Nej.
Det tycker jag är vackrare. Man behöver inte varandra, utan man väljer varandra av frivilliga.
Ja, absolut.
Det tycker jag är mer kärlek. Sen ska jag inte gradera andras kärlek. Men jag tycker inte att det är för att om man behöver någon... Då är ju det för att man har en liten lucka, och det kan man ju ha. Men det är bättre, tänker jag, att jobba på att fylla den själv än att se till att någon annan fyller den. För det blir en oerhört sårbarhet i det. Det blir ett underläge, som du säger, där jag kanske vill jag kompromissa lite för mycket för att jag behöver dig.
Absolut. Jag bara menar, jag tycker ju att det, om det verkligen är sant att, jag, att någon behöver någon annan, då ska man tänka efter, vänta nu, hjälp, klarar jag mig inte själv.
Mm.
Men jag bara menar att ibland uttrycker man ju kärleksbetygelser fel. Härom veckan sa du att du tyckte att jag var effektiv till exempel.
Jag sa det i podden. Nej, du frågade vad jag beundrade dig för.
Absolut, mm. Men ibland, man kan ju säga fel kärleksbetygelser också. Åh, du är så snygg i ditt rufsiga hår. Och så, va, jag har rufsigt hår. Och på samma sätt så kan ju det här, jag tycker inte att man ska använda det som kärleksbetygelse. Säg något annat istället, faktiskt.
Ja, man får väl säga vad man vill då, men lite varning på den grejen. Det är inte bara, det ligger kanske någonting man bör tänka på där på något sätt.
Mm. Precis, som att säga att någon är effektiv.
Ja, du behöver inte mig alltså. Ja,
ja precis.
Nej, men det är ungefär,
ja.
Vi behöver inte varandra.
Nej, vi behöver inte varandra. Men jag vet vad jag behöver. Jag behöver ditt råd nu.
Mm, då ska du få det, säger du.
Tack.
Jag tänkte idag bara i all enkelhet prata om detta med att curla sina ungar.
Mm.
Som man ju kan hamna i av olika skäl.
Mm.
Jag har en udda åsikten att curling är inte så farligt, tycker jag. Jag tycker att det är helt okej att curla sina ungar. Ofta gör man det också för att det ska funka mer för en själv på något vis.
Mm.
Men, och jag tycker, det här kan man ju fundera på om man håller med mig eller inte. Men jag tycker att det finns en gräns för mig med curlingen. Och det handlar om jag curlar mina ungar, så länge de är tacksamma för det, så är de inte bortskämda.
Mm.
Så länge som de ser att det här är någon som är snäll mot mig, då kan jag gott och väl fortsätta med det och underlätta deras tillvaro, kanske också min, och göra deras liv lite gladare. Men om de bara börjar ta det för givet, då får man dra i bromsen, för att då håller man på att göra bortskämda barn.
Mm.
Och en sak till skulle jag också vilja säga. Jag tycker att liksom, när barnen blir större, så tycker jag att curlingen i så fall ska vara guldkant på deras tillvaro. Mm. Inte att de ska slippa ta ansvar för sånt som man sen på något vis kommer att vara förbannad på dem för att de inte gör. Utan det ska vara liksom guldkant på deras tillvaro att göra det trevligt för dem. Och mina två söner då, som jag har curlat väldigt mycket, nu när de bor hemma, men de sköter all disk hemma. De handlar utan att jag säger till det. Det kommer in hushållspapper, tvättmedel, allting. De ser allt det där, eller det är framförallt den äldsta. De dammsuger, de köper maten. Så att jag menar också att det finns verkligen, det blir liksom inte för sent att ändra det här. Många är så rädda för att nu är det kört, de kommer aldrig liksom att kunna börja ta ansvar. Ja. Det är bara att börja när man vill. Så jag tycker inte att man ska börja kräva saker av dem.
Ja.
De kanske är små och liksom, man hinner inte ta itu med allt det här. Liksom. Men sen kan man verkligen säga att nu när ni är större så får ni... Vi behöver börja dela på ansvaret helt enkelt. Du har alltid ansvar för att det finns mjölk hemma. Det klarar en ganska liten unge egentligen. Mm. Och sen så bygger man på bara.
Mm.
Så de som har dåligt samvete för att de curlar, nej, jag tycker inte det.
Nej, det tycker jag faktiskt att man ska sluta med omedelbart. För jag kan liksom inte riktigt se... Jag tror ju att det där bottnar i en gammal barnuppfostran, en gammal svart pedagogik. Att man ska liksom straffa barn till att förstå hur livet fungerar.
Ja, just det.
Som ju är, den är så gammalmodig som man blir alldeles mörkrädd. Och den har gett så många människor ångest. Så att det är
inte för
klokt.
Att livet fungerar inte så längre heller.
Nej, det gör inte det. Och jag tycker liksom att man visar av erfarenhet kan säga att barn som har vuxit upp med kärlek och det alla kallar för curling, det vill säga att man har hjälpt dem och stöttat dem och gett dem saker och liksom bettat dem, vad man nu gör. Liksom. Man gör ju det för att man älskar sina barn och för att man vill hjälpa dem. De mår toppen bra. Precis som du säger, så här, de kommer förr eller senare vilja ta ansvar för sina egna liv. Men då kommer de ha en enormt större, ett bättre jag och bättre självkänsla. Och mycket starkare än de här barnen som har tvingats in i olika saker. Jag tycker att det där är, se upp med de som gnäller över curling. Det är, akta er, säger jag.
Det här är säkert så här, väldigt så här... tidsandan som vi pratar i nu.
Ja, absolut. Men ändå, den förra tidsandan var fan inte bra. Människor mådde inte bra som växte upp i den där märkliga... Det är som att uppfostra hundar. Liksom, så här.
Nej, men precis. Det, de ska tiga och de ska det ena och andra.
Ja.
Nej, men jag tycker också det. Det är väl schysst om man kan hjälpa dem. Men sen får ju de hjälpas tillbaka såklart. Eller liksom, det skapar ju en anda av givmildhet åt båda håll på något vis.
Exakt, och det är inte så här hjälpa tillbaka, utan ett barn växer ju upp och behöver kärlek och omtanke, och framförallt, det är som en bebis, måste man byta blöjor på till och med, sen så blir det mindre och mindre att göra med dem och klarar sig mer och mer själva. Men att man vill ge dem saker och hjälpa dem och stötta dem, det ska man ju göra. Och ju äldre de blir, desto mer ansvar vill de ta själva också, och vill göra
och vill
saker
de
själva.
Inte det, så delar man det, för att till en viss... Mitt argument har ju till slut varit så här, att jag tycker faktiskt att min fritid är lika viktig som du tycker att din fritid är. Så de här tråkiga sakerna får vi börja dela på hemma nu. Det är väldigt svårt att säga emot, utan det är bara att göra. Och köper ingen mjölk, då finns det ingen mjölk.
Nej.
De lär sig så småningom.
Nej, jag tycker också så här, barn som bor kvar hemma länge, då blir de efter ett tag liksom en del, då har man ett kollektiv med dem. Så här, då får du ta ansvar för det, jag tar ansvar för mitt, och du köper din mat, jag och min, eller så hittar vi ett sätt att göra det tillsammans på. Men det är inte så att du har ansvar för dem längre, utan då lever man sida vid sida, och det är jättebra. Liksom.
Ja. Men jag tycker också att det finns en gräns när barn blir bortskämda. Då tycker jag att man ska dra i bromsen.
Ja, att de börjar ta saker för givet.
Ja, precis.
Ja. Oh, ja.
Och börja begära det som faktiskt var en gåva. Nej, där går gränsen.
Ja. Ja, klokt.
Det gäller hundar, ungar och alla inblandade.
Ja. Hundar, ja. Bra, men då tycker jag att vi stänger butiken för den gången. Och tacka för oss.
Ja.
Och hörs om en vecka igen.
Ja, 145, då är vi tillbaka om en vecka.
Fortsätt skriv och tyck saker. Och tyck både bra och dåliga saker. Och berätta framförallt, för det är jättespännande att höra.
Lycka till. Ha så bra.
Ha det bra.
Hejdå.
Hejdå.
Skilsmässopodden är en podd om separationer och bättre relationer. Vi som gör podden heter Marit Danielsson och Magnus Abrahamsson. Och ni som vill stötta podden kan swisha ett litet bidrag på 123-087-1798. 123-087-1798.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.